Thank you very much for that beautiful number.
Vi tackar för den vackra musiken. Efter biskop Burtons tal sjunger kören Kom, låt om oss än upp på livsvandringen under ledning av Lynn Hopkins ackompanjerade av Felipe Dominguez. Avslutningsbönen uppsänds därefter av syster Sidney Beams. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Biskop David Burton kallades som president och biskop den 27 december 1995 och inröstades vid generalkonferensen den 6 april 96. Innan dess var han i 3 år första rådgivare i presiderande biskopsrådet, dit han inröstades den 3 oktober 1992. Han hade också verkat i 14 år som sekreterare till presiderande biskopsrådet och som assisterande budgetchef för kyrkan i 1 år. Innan han anställdes av kyrkan arbetade han för Kennecott Copper Corporation och Utahs skatteförvaltning. Han tog kandidatexamen i ekonomi vid University of Utah och magisterexamen i företagsadministration vid University of Michigan. Biskop Burton har verkat i kyrkan som missionär i Australien, som biskop, rådgivare i biskopsråd, högrådsmedlem, statspresident och tempelbeseglare. Han är född i Salt Lake City och han och hans hustru Barbara har 5 barn. En av höjdpunkterna för mig den här kvällen var innan vi kom in i salen. Vi fick samtala i korthet och de berättade om sin uppvaktningstid. Och bland det vackraste jag sett var leendet på syster Burtons läppar och glittret i hennes ögon. Så för mig var detta en höjdpunkt. Vi uppskattade tal som äldste Burton, biskop Burton, hållit under generalkonferenserna och det ledarskap han ger oss. Biskop Burton.
Thank you, President Schallenberger. It's a pleasure for Sister Burton and I to be.
Tack, president Schallenberger. Det gläder syster Burton och mig att vara med ikväll. Det är underbart att se ut över denna församling och en aning överväldigande. Jag är tacksam för kören från Utah State University. De har rest ganska långt för att vara med oss här ikväll och deras tolkning var enastående. För att använda en gammal skotsk term så värmde den ända in i hjärtemusslan. Jag vet inte, du har ju varit missionär i Skottland. Finns det verkligen musslor i hjärtat? Ja, han säger att det är så. I alla fall så värmdes min hjärtemussla. Syster Burton och jag tillsammans med en del släktingar, däribland 3 BYU-elever, en elev i Utah State University och en söt väninna, Crystal Ming, som går en institutkurs vid University of Washington, är glada att vara med er här denna sabbatskväll. Barbara och jag älskar att umgås med det uppväxande släktet. Vi älskar er vitalitet. Vi älskar er trofasthet. Vi älskar er för det ni åstadkommit i ert unga liv och för det ni kommer att åstadkomma medan ni på ett så utmärkt sätt tjänar vår Fader i himlen och varandra. Vi älskar er för den dygd och den godhet som syns i ert ansikte och åtföljer er närvaro här ikväll. För 2 veckor sedan deltog syster Burton och jag i en sammankomst för tempeltjänare i templet i Nauvoo. De flesta av dessa underbara människor var flera generationer äldre än de flesta av er. Vi kände närvaron av en underbar ande vid det tillfället i det härliga huset. Vi kände samma ljuva anda när vi talar med er här ikväll. Ändå, som jag tidigare sa, är ni en smula överväldigande när ni samlas i så stort antal, både i den här enastående byggnaden, på detta vackra universitetsområde och på många andra platser över hela världen via satellit och annan teknik. Jag kan aldrig glömma min första upplevelse av att tala vid en generalkonferens. enligt inbjudan jag fick att tala skulle jag tala i 14 minuter på söndagsmorgonens session och direkt efter president Howard W. Hunter. Det behöver väl inte sägas att omständigheterna vid det tillfället också var en ganska överväldigande. En vecka eller så före konferensen stötte jag på äldste Russell Nelson i korridoren. Han frågade mig hur det gick med mitt tal. Jag anförtrodde honom att jag kämpade med förberedelserna. Och sen kom jag på att enda skälet till att han visste att jag skulle tala var att hans inbjudan måste ha nämnt att han skulle tala direkt efter mig. Så beväpnad med den viktiga informationen frågade jag honom djärvt varför någon så rädd och grön som jag placerats mellan president Hunter och honom själv. Han tänkte efter ett ögonblick och sa sen med den alltid lika närvarande glimten i ögat: Biskop Burton, enda skälet jag kan komma på är att du har placerats där genom inspiration för att få oss att framstå som bättre. Då steg skrämselnivån till sin högsta punkt efter det samtalet. För nära ett halvt sekel sedan, strax före min missionstid i Australien, hade jag den stora förmånen att arbeta i omkring 4 år i en golfaffär för en framstående skotsk golfare. Han hette Alex McCafferty. Han delade inte vår tro, och fastän han levt bland mormoner i över 25 år förstod han inte mycket av vår lära eller av evangeliet. Han var en bra karl att arbeta för, och jag kommer alltid att vara tacksam för hans generositet och stora vänlighet. Hans tålmodiga undervisning om golfspelets ädla konst hjälpte mig till en del framgångar i min ungdom. I några tävlingar har också hjälpt mig njuta under hela livet av golf som rekreation. Ibland kunde hans språk med dess mycket kraftiga skotska accent vara en aning färgstarkt. När mitt arbete inte var till Alex belåtenhet eller när jag gjorde något fel när jag bekännade en kund brukade han tyst men med mycket stark skotsk accent yttra något kraftuttryck följt av samma fråga: David, min gosse, ska det någonsin bli något av dig? Jag minns fortfarande exakt vad Alex sa när jag till sist samlade mod till att berätta för honom att jag tackat ja till kallet från en Guds profet att verka i 2 år som missionär i Australien. Jag skulle alltså sluta mitt jobb. Vid det här tillfället föregicks svaret av flera kraftuttryck. Och så frågade han: David, min gosse, det blir aldrig något av dig om du fladdrar omkring i världen och pratar om religion. Någon dag innan jag gick iväg på min mission tittade jag in för att säga adjö till min gode vän Alex. När jag skakade hand med honom och uttryckte min uppskattning drog han mig till sig och stack ett kuvert i handen på mig. Vi hade båda tårar i ögonen när jag snabbt gick mot min bil. Jag körde några minuter till en park i närheten där jag i avskildhet läste hans brev och fann att han lagt en rejäl summa pengar i kuvertet till hjälp med min mission. Omkring ett år senare, medan jag var i Adelaide i Australien, fick jag ett brev från Alex. Där stod: David, min gosse, de säger att en missionär behöver ny kostym efter ett år. Med de här pengarna vill jag att du köper en kostym av finaste skotsk ull. Några dagar efter återkomsten från Australien tittade jag in på golfbanan för att förnya vår bekantskap. Alex frågade om jag var redo för ett parti golf. Jag talade om att golf på allvar var ett avslutat kapitel för mig eftersom jag sålt mina klubbor för att få råd till missionen och att det dessutom var hög tid för mig att på allvar tänka på min utbildning. Han svarade, efter sitt vanliga kraftuttryck, David, min gosse, det blir aldrig något av dig om du inte spelar golf. Gå nu in i golfaffären och plocka ut de klubbor du vill ha. Jag gjorde som han sa, och efter nära 50 år har jag fortfarande kvar samma klubbor. Jag uppskattade förstås inte alltid Alex färgstarka språk, men jag är alltid tacksam för det jag lärt mig om ärlighet, redbarhet och generositet medan jag var anställd av honom. Genom åren har jag ofta tänkt på Alex fråga, ska det någonsin bli någonting av dig? Alex uttryckte på sitt sätt sitt missnöje med mig. Han ifrågasatte min förmåga att följa anvisningar. Han ifrågasatte min uppmärksamhet på jobbet och mitt engagemang. Han ifrågasatte också om jag verkligen ville vara framgångsrik och produktiv och göra en insats i livet som vuxen. Jag har tänkt på de här sakerna gång på gång. Jag måste medge att det här var bra frågor då och de är bra frågor än idag. Jag bär fortfarande etiketten arbete pågår. Jag har också förstått att Alex ifrågasatte det jag uträttat och inte så mycket livets resa. Hans fråga väcker emellertid en annan fråga. Hur definierar man framgång i livet? En kanske ännu bättre fråga att besvara är inte om vi ska bli något och därför framgångsrika i världens ögon, utan snarare den fråga som frälsaren själv ställde. Vad slags män och kvinnor bör ni då vara? Ni minns att svaret med hans ord var: sannerligen säger jag er, sådana som jag är. Vidare sa frälsaren, ty det som ni har sett mig göra, det skall även ni göra. Vad slags män och kvinnor bör ni då vara? I min begrundan fortsätter jag att fråga, vilka är kännetecknen på ett kristuslikt liv? Vilket är det rätta mönstret att använda när vi handskas med livets utmaningar? Vad innebär det att vara sådana som jag är? Jag vet verkligen inte allt som förväntas, men egenskaper som kärlek till Gud och nästan, medkänsla, föredöme, lydnad, tjänande och att hålla förbunden är kanske några. Nyligen gick en vän till oss bort. Han var en nära vän till vår dotter och svärson. Han dog efter en hård och utdragen kamp mot en hjärntumör. Strax innan han gick bort sände en av hans vänner några rader till vår väns hustru som uttryckte hans känslor. Med deras tillstånd återger jag innehållet. Inte för den vackra prosan, men för de känslor den uttrycker. Brevet börjar. Kära Diane, tacka Harold från mig. Tacka honom för att han förändrat mitt liv och var ett föredöme för mig på ledarskap i prästadömet, på omsorg om den enskilde, på osjälviskt, outtröttligt tjänande och på sann kristuslik kärlek. Berätta för Harold om de många minnen som jag bär med mig varje dag, som stärker mig och leder mig. Minnen han gav mig när jag tjänade med honom. Berätta för Harold hur hans exempel som kärleksfull make, som god far, som trogen tjänare till Herren, full av humor, full av vision, har gett mig en nivå att sträva mot och välsignat min egen och hustrus och mina barns liv. Berätta för Harold att det var en stor ära att ha lärt känna honom här på jorden och att ha tjänat vid hans sida. Berätta för Harold om tårar jag fällt och om smärtan inom mig i vetskap om att han snart ska återvända och berätta om sitt liv. Berätta för Harold att jag älskar honom för hans godhet, hans föredöme och för hans vänskap. Berätta för Harold att jag ska sakna honom, men med iver bereda mig att få glädjas med honom igen i den allra högste Gudens himmelska boning. Berätta för Harold att jag ska tjäna Herren av allt hjärta, kraft, sinne och styrka till minne av hans exempel, hans engagemang och hängivenhet mot Herren. Hälsa Harold. Säg tack. De här sakerna att berätta för Harold kan vara lämpliga för oss att införliva i vårt liv. När sådana egenskaper som föredöme, kraft i prästadömet, omsorg om den enskilde, tjänande kärlek, att vara en kärleksfull make och far, godhet, vänskap, engagemang och hängivenhet kan tillskrivas oss, som de så vackert tillskrivs Harold, kan förvisso vårt liv kallas kristuslikt och därmed framgångsrikt. President Thomas S. Monson talar ofta om sitt skotska arv och sina upplevelser som pojke när han bodde nära sina skotska morföräldrar, mostrar, morbröder och kusiner. Jag undrar hur ofta han fått höra liknande ord. Tommy, min gosse, ska det någonsin bli någonting av dig? Jag misstänker att han som pojke, med många olika intressen, ett kreativt och vaket sinne och en massa energi, kan ha fått den frågan åtskilliga gånger. President Monsons liv ger oss ett mönster att följa i vårt liv. Det här gäller främst i vad jag kallar hans personliga förvaltarskap. Hans offentliga tjänande, å andra sidan, är en öppen bok full av framstående tjänande på församling, stads, missions och generalnivå i kyrkan. Jag tvivlar på att det funnits någon i vår tid som varit mer hängiven sina uppdrag i kyrkan än just president Monson. Då och då får vi en glimt av hans privata tjänande. Tjänande, omsorg, engagemang för och välsignande av den enskilde, att ge uppmuntran och tröst är sånt som ingår i hans privata tjänande. Nyligen behövde en kär granne på andra sidan gatan en kort tids vilställelse på ett konvalescent hem. När Barbara och jag besökte henne var hon ivrig att berätta att president Monson tittat in på deras sakramentsmöte. Han var så nära, sa hon, att jag kunnat sträcka mig fram och röra vid honom. Hon var så glad över att kyrkans president brydde sig om henne. President Monson lever som han ofta lär. De viktigaste fem orden i vårt språk är: jag är stolt över dig. Bland de viktigaste fyra orden finns: vad är din åsikt? De viktigaste tre orden är: skulle du vilja? Det viktigaste ordet är: tack. Det minst viktiga är: jag. Frälsaren använde ofta liknelser för att undervisa om viktiga saker. Också president Monson illustrerar gärna sin undervisning med berättelser. President Iring sa om president Monsons berättelser att man tror att man hört berättelsen förut. Men om man lyssnar tålmodigt och intensivt så finner man att berättelserna är annorlunda, eftersom anden manar en att ta emot budskapet på ett nytt sätt. En av berättelserna han använder kommer från hans tid som diakon. President Monson och de andra medlemmarna i hans forum utsågs uppenbarligen till att spela eskimoer på församlingens minimusical. President Månssons syster spelade rollen som frihetsdrottningen. När systern fick en svår halsinfektion, just när det var dags för föreställningen, fruktade man att hon inte skulle kunna säga sina repliker och att showen skulle bli sämre. Eskimoerna beslöt att göra något åt saken. De samlades i rummet i möteshusets källare och knäböjde i bön. De sökte Herrens andes ingripande till president Månssons systers förmån. När det var dags kunde frihetsdrottningen framföra sina repliker med klar stämma. President Månssons syster mindes upplevelsen som ett underverk i sitt liv och var tacksam för de där eskimoerna. Den här mycket enkla berättelsen påminner oss om att president Månsson alltid varit en person med stor tro. En person som ber. Han använder sina stora gåvor för att välsigna mångas liv idag. Ett exempel på det slags män och kvinnor vi borde vara. Människor med tro. Människor som ber. Bönen är viktig för vår personliga styrka och övertygelse. Minns Nefis fråga till sina klentrogna bröder. Har ni frågat Herren? President Månssons liv av tjänande är ett mönster som vi kan använda för att definiera och strukturera vårt eget liv. Många av er är i ett skede av livet när ni ska fatta beslut som påverkar både ert jordeliv och ert eviga liv. En del av er håller på att fatta beslut om er utbildning. Andra kanske funderar på att gå ut som missionär. Många kanske försöker besluta sig för vad de ska ha för yrke eller livsuppgift. Kanske några av er försöker bestämma om han eller hon är rätt person för er att bli er eviga kamrat. De här besluten blir mycket lättare om ni tar upp dem med Herren i bön. Några av er kanske kämpar mot synden och försöker besluta om ni vill bli renade genom Jesu Kristi försoning. Några kanske vacklar i sitt vittnesbörd om evangeliet och försöker avgöra vad som kan göras för att ändra riktning. Besluten om de här och andra viktiga frågor får stor inverkan på vad slags män och kvinnor ni ska bli och vad ni kommer att uträtta i livet. Eller, för att tala med min vän Alex ord, vad det ska bli av er. Livets verkligt kritiska och livsavgörande beslut är oftast mycket svåra att fatta. Det finns alltid små om, och eller män som komplicerar och fördröjer svaret. Jag har ofta önskat att det fanns ett magiskt piller att ta som gör att vi alltid fattar det bästa beslutet. Men i brist på magiska piller får jag ge bara ett förslag till hjälp i beslutsfattandet. Sök er himmelske faders hjälp i ödmjuk bön och ha sedan tro och beslutsamhet till att följa hans råd så som de ges genom den heliga anden. Herren vill att vi ska utforska det i vårt eget sinne och sen fråga honom. Han lovar, jag ska få ditt hjärta att brinna inom dig. Därför ska du känna att det är rätt. Det slags män och kvinnor ni blir förbättras om ni lyssnar och följer den svaga, tysta rösten. Kom ihåg att en del av lyssnandet är att känna att det är rätt. I Förenta Staterna har vi just avslutat ännu en baseballsäsong. World Series har slutspelats och ett nytt mästarlag har korats. För över 50 år sedan spelade en mycket duktig idrottsman left field för Boston Red Sox. Hans baseballkarriär avbröts vid minst två olika tillfällen av kallet att tjäna i det militära som jaktplanspilot. I media kallades han Splendid Splinter, skickliga flisan, eftersom han var mycket smal men mycket skicklig i att träffa bollen. Hans berömmelse vilar främst på det faktum att han var den siste i större sammanhang med ett medeltal på över 0,4 under ett helt år. Det betyder att han var framgångsrik eftersom han träffade bollen mer än 4 gånger per 10 försök. Det har ingen annan lyckats med på de senaste 50 åren. Spelaren hette Ted Williams. Många år efter det att Ted hade avslutat sin baseballkarriär fick man veta något mycket intressant om Ted. Hans syn på båda ögonen visade sig vara över 1,0. Och med sin ovanligt goda syn hade han ett litet övertag genom att han såg bollen lite bättre än andra spelare och hade någon bråkdels sekund längre på sig att avgöra om han skulle försöka slå eller inte. Han kunde se om bollen snurrade eller om den skulle skruva sig utåt eller inåt. Vi som är döpta och har fått den helige andens gåva som ständig följeslagare har också en fördel när det gäller att fatta svåra beslut. Liksom framgång i fråga om fastigheter gäller läget, så gäller det i fråga om den helige anden att lyssna. Jag är ibland orolig och ärligt talat lite generad över att min generation har belastat er generation med frågor och utmaningar som vi borde ha löst. Det har gjorts många framsteg som gjort livet bättre, längre, tryggare och mer givande. Men mycket att beklaga finns kvar som berör girighet, relationer och miljö, för att nämna några. Vi står inför svårigheter som härrör från de oroliga tider vi lever i. Det är väldigt lätt att bli motfälld och kanske lite nedslagen när man tänker på mängden påverkningar. Den osäkra arbetsmarknaden parad med stora ekonomiska snedfördelningar bidrar till dagens oro. Nationer fortsätter strida mot varandra. Trots allt detta, mina unga vänner, behöver vi inte vara rädda eller låta rädslan styra oss. Skrifterna påminner om att om vi är beredda, om vi är lydiga och om vi är medlemmar av Herrens kyrka, behöver vi inte frukta vad framtiden ska bli. Det rättfärdiga behöver inte frukta. Vad slags män och kvinnor vi ska bli påverkas av hur väl vi möter livets skrämmande och oförutsedda händelser. Inse att verkligheten består av kamp, problem, misstag, möjligheter och lärdomar. Och minns det gamla kinesiska ordspråket: en sten kan inte poleras utan friktion, och en människa inte fullkomnas utan prövningar. Eller med Herrens ord: ty det måste nödvändigtvis finnas en motsats till allting. Trots all världens otrygghet och brister finns det mycket att vara tacksam för och mycket att vara glad över. Jag är optimist. Jag har kommit att tro att 2008 är den mest spännande tiden i världens historia att leva i och få den oerhörda välsignelsen att ha Jesu Kristi evangeliums fullhet tillgänglig. Det pirrar i hela ryggraden när jag ser hur evangeliet grundas i vår himmelske faders barns hjärtan över hela klotet. Jag misstänker att få, om ens någon av er, vet vad som händer i kyrkans huvudkontor första fredagen i december varje år. Det är den dag som traditionellt avsatts för rådet för tiondemedlens användning att samlas enligt anvisning i läran och förbunden kapitel 120. Under ledning av första presidentskapet i Tals kvorum och det biskopsrådet samlas rådet för att bestämma hur kyrkans resurser ska användas under nästföljande år. Det är spännande att se resultatet av det mötet. Det är spännande att vara med om när många nya möteshus godkänns och byggs. Antalet tempel fortsätter att växa. Biskopar över hela världen ges resurser till att söka upp och hjälpa de fattiga. Missionärer i över 350 missioner får stöd. Projekt för att påskynda templens verksamhet godkänns. Medel avsätts för att underlätta högre utbildning och religionsundervisning. Herrens verk går framåt mot sitt profetiska mål. Mitt mod stärks när jag tänker på de starka orden från profeten Josef. Ni minns dem. Ingen gudlös hand kan hindra verkets framgång. Visst är det spännande att inse att ni och jag har tillfälle att gå i främsta ledet i detta underverk som är förutsagt. Vad slags män och kvinnor ni kommer att vara beror delvis på er hängivenhet och er hjälp i att föra hans rike framåt. Förutom hängivenhet krävs självdisciplin. Jim Rohn, en känd inspirerande talare, har sagt: disciplin är bryggan mellan mål och fullbordan. Tänk på det för ett ögonblick. Disciplin är bryggan mellan mål och fullbordan. Jag älskar andlig musik, särskilt psalmer som lovprisar och motiverar. Och en sån psalm som vi ofta sjunger är "Kom, låt oss igen". Orden skrevs på 1700-talet av Charles Wesley och melodin är tillskriven James Lucas. Den underbara och utmärkta kören från institutet vid Utah State University ska sjunga denna vackra psalm för oss när vi avslutar vår kväll tillsammans. Sista dagars heliga samlas till sakramentsmöten och sådana andliga möten som detta. Och vid många andra tillfällen för att sjunga och be och förnya sina förbund och åtaganden och ge varandra uppmuntran. Vi får en förnyelse av synergityp när vi samlas. Musiken har en viktig funktion i den här processen. Den har förmågan att lugna vår själ och göra vår ande känslig för himmelska ting. Herren har påminnt oss om att de rättfärdiga sånger är en bön till mig. Lägg märke till orden i denna uppmuntrande psalm. Kom, låt dem oss än upp på livsvandringen i tro framåt gå och verka med flit tills vi mästaren nå. Dina ord, dina bud och din vilja på jord. Vi vill lyda i tro i vårt hopp att med dig ute i Sion får bo. Vårt liv som en dröm, vår tid som en ström, så snabbt glider bort. Var stund av vårt liv är blott flyktig och kort. Ack, minuten så dyr, snabbt som pilen den flyr. Tusen år är oss när, med sin frid upp på jord. Evigheten är här. O, kunde en var vid domen ge svar. Jag kämpat för dig. Jag har utfört det värv du mig gav på min stig. O, må alla från Gud få det glädjande bud. Väl du fyllt din mission. I min glädje träd in och ta plats vid min tron. Den här psalmens uppmuntrande budskap är tydligt. Där sägs att i vår strävan att bli som frälsaren sade sådana som jag, måste vi ofta förnya vår entusiasm och aldrig stå still i goda gärningar tills mästaren visar sig. Om vi sölar förlorar vi tillfället och det bortflyende ögonblicket är för alltid borta. Var och en av oss vill vid hans ankomst kunna säga: jag har kämpat för dig, jag har utfört det värv du mig gav på min stig. Och härlig blir känslan när som svar vi får höra: väl du fyllt din mission. I min glädje träd in och ta plats vid min tron. Detta kan bli vår lott om vårt mål är att bli det slags män och kvinnor som den store jag är säger att vi borde vara. Ofta blir vår kyrkas medlemmar kritiskt granskade och ibland avkrävda högre normer än våra vänner av annan tro. Har ni någon gång märkt hur ofta det i medias rapporteringar förekommer rubriker som mormonbiskop begår, för detta mormonmissionär inblandad i, mormonmamma anklagad för? Det vi gör i avskildhet är lika viktigt som det vi gör när alla ser på. Ofta blir vi sedda av många ögon som vi inte lägger märke till. På många sätt bor vi i glashus. För några månader sedan lakade jag ett trasigt vattenrör. Under arbetet blev mina kläder våta och gyttiga och armarna täcktes av smörjolja. Jag upptäckte att jag behövde en liten del till för att laga röret, och utan att ta mig tid att tvätta mig hoppade jag in i bilen och körde till järnaffären. Medan jag omsorgsfullt tittade på olika rördetaljer för att se till att jag köpte rätt dimension med rätt gänga, gick en man jag inte kände förbi i gången bakom mig. När han var någon meter bort hörde jag honom säga: den där ser inte ut som en presiderande biskop. Jag kände mig ohyggligt generad över att inte ha levt upp till vad som förväntades. Den här gången frågade jag mig själv kritiskt: David, min gosse, ska du någonsin lära dig? Ambition och hårt arbete är viktiga ingredienser i att uppnå värdiga mål. Ni är en löftesrik generation. Ni har fått många gudagivna gåvor. Ni är smarta, intelligenta. De av er som använder sin intelligens till att uppnå väl satta mål kommer att få framgång. Men de av er som är intelligenta, målinriktade och ambitiösa blir troligen de män och kvinnor som vår fader i himlen behöver för att föra hans rike framåt. Salvador Dalí, en spansk målare, påminner oss: intelligens utan ambition är som en fågel utan vingar. Nära slutet av min mission spelades en VM-turnering som hölls vid Royal Melbourne Golf Course i Melbourne i Australien. Och amatörer gavs tillfälle att spela med professionella i några träningsrundor före turneringen. Sista dagen av min mission fick jag tillfälle att delta i den här träningsrundan. Men jag ska inte tråka ut det med detaljer av det som hände. När det var min tur att ur hatten dra namnet på det proffs jag skulle spela med den dagen, drog jag namnet Arnold Palmer. Tala om att vara uppskrämd inför ett tal på generalkonferensen. Den skrämselnivån överträffades flera gånger om av det jag kände när jag såg Arnold Palmer på min lapp. Jag hade ju inte hållit en golfklubba i handen på över 2 år, så jag var så att säga helt stressad. Jag minns inte mycket av golfrundan utom att jag spelade mycket dåligt. På 17:e hålet slog vi våra 10 slag. Vi gick några meter och jag slog ett andra slag. Och sen mitt tredje innan vi kom fram till Palmers boll. Den unge australiensare som var caddy åt Palmer gjorde allt för att göra honom nöjd. Jag hörde hur Cadden talade om för Palmer att det till vänster sluttade neråt mot en bäck som snirklade sig ner och var utom synhåll. Sen sa han att man låtit gräset till höger växa mycket högt och svårt att slå igenom. Palmer satte försiktigt tillbaka sin klubba i golfbägen och sa lugnt men bestämt till den unge caddien: var vänlig, belamra inte mitt sinne med vad som finns ute till höger, och jag är inte särskilt intresserad av vad som finns till vänster. Den enda information jag behöver få av dig är det exakta avståndet från den här bollen till flaggan på greenen. Oj, det var verkligen en kraftfull lärdom för mig. Jag insåg plötsligt hur viktigt det är att fokusera på det viktiga och inte distraheras av vad som kan finnas till vänster eller vad som kan finnas till höger. Fokus är mycket viktigt när det gäller att uppnå våra mål. Allt för många av oss är bekymrade det som finns till höger och till vänster och är inte tillräckligt fokuserade på huvudmålet som finns rakt fram. När vi inte har fokus på rätt saker är det svårt att vara det slags män och kvinnor som vi så väl behöver vara. I det här arbetet, kom då ihåg vad Herren har lovat: jag ska gå framför ert ansikte, jag ska vara på er högra sida och på er vänstra, och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring för att upprätthålla er. Jag ber att vi alltid i vårt liv ska försöka ha fokus på det som är viktigast. Jag vittnar om att vi utför Herrens verk. Vi har välsignelsen att ledas av levande profeter. Jag har välsignats med att tjäna under ledning av 4 profeter i vår tid. Jag tror mig veta en del om profeter, och jag vittnar om att Thomas Spencer Monson är en Guds profet i ordets alla bemärkelser. Jag vet att vi har en kärleksfull och levande fader i himlen. Vi är hans söner och döttrar. Jag är tacksam för hans enfödde son som är vår frälsare och som sonade våra synder. Till alla er som känner sig vilsna eller känner att ni är utan hopp eller att synden hindrat er utveckling, vittnar jag om att hans försoning finns för er och att hans nåd varar för evigt. Jag vet att Joseph Smith är återställelsens profet. Jag tar detta tillfälle i akt att nedkalla himlens välsignelser över var och en av er. Denna välsignelse nedkallar jag med en bön att ni ska vara mottagliga och beslutna att vara det slags män och kvinnor som vår fader i himlen vill att vi ska vara, och gör detta med den myndighet jag har givits och i Jesu Kristi, vår frälsares och återlösares heliga namn. Amen.